Ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed. Nu är det boktips med Agneta och det är hemma hos Agneta. Mm. Agneta i en laxrosa plyschmysdress och med en katten Gustav gul katt i knät. Ska nu berätta om veckans boktips på temat
krig eller krigare. Mm. Och då tänkte jag faktiskt börja med en riktigt, riktigt intressant faktabok som heter Nordfronten av Asbjörn Jacklin. Och jag, när jag läste den boken så tänkte jag, men hur i hela friden kunde Sverige klara sig när tyskarna befann sig och ryssarna så nära oss, så nära våran gräns? Vad var det som gjorde att vi klarade oss? Och Asbjörn Jacklin, han vill ju särskilt belysa händelser, alltså Hitlers krig i Norge och på Nordkalotten. Och särskilda händelser på just Nordkalotten, i synnerhet vid Murmansk. Och han säger att hans avsikt med det här gedigna verket är att försöka förstå, inte att frikänna. Och han har använt rapporter och dagböcker som skrevs under kriget och även dokument från Riksarkivet i Oslo och från The National Archives i London. Så, och det finns ju fotnoter och det finns en lång litteraturlista på varifrån han har fått sina uppgifter. Så han har gjort ett otroligt gediget grävjobb innan. Även om vissa, det finns liksom insprängt nästan lite skönlitterära berättelser i boken om personer som förekommer, som är väldigt, väldigt bra och spännande skrivna också. Och vi får också ta del av många foton som man har fått låna eftersom de är i privat ägo. Bland annat från bombningen av hamnen i Narvik och från svenska sidan mitt emot ett brinnande torne hösten 1944. Alltså, fy fasiken alltså. Usch, när man ser det där och har hört vad som har hänt. Men i alla fall, Hitler han fäste stor vikt vid att kontrollera Nordnorge. Och under hela kriget så såg han till att det skickades stora styrkor dit. Och han anlade Tysklands viktigaste marinbas i Atlafjorden. Han såg till att 40% av alla nytillverkade ubåtar skickades till norska farvatten. Och det är för att man tror att Hitlers fixering vid Nordnorge kanske till och med kom att få betydelse för hela krigets utgång. Eftersom stora trupper av soldater som annars hade kunnat göra nytta på andra ställen befann sig i Norge. Och kämpade, ja de kämpade ju också för sin överlevnad, men de gjorde ju allt för att sabotera för alla stackars norrmän. För det var så här att in i det sista så förväntade sig Hitler att de allierade skulle invadera Norge. Nu blev det ju inte så. Men i den här boken så får vi ta del av en sällan skildrad del av andra världskriget. Och alltså någonting som jag hade ingen som helst aning. Och han berättar så, den här Asbjörn Jacklin, både kunnigt och gripande om de här intensiva striderna som rådde i Nordnorge. Och vi får följa soldaterna på slagfältet. Vi får följa intrigerna i stormakternas högkvarter. Och så får vi följa några civila norska familjer som var de som fick lida mest. Och han åskådliggör en del av världskriget som ägde rum så nära våra egna gränser som... Alltså det är ofattbart. Och ändå är det så lite känt om det här. Jag kan inte riktigt förstå. Och det här är ju då den första övergripande skildringen av kriget på Nordfronten. Så vi får väl se. Jag vet att Lars Gyllenhaal har ju försökt skriva om bland annat i Ryssland och den delen och så. Så att vi får se vad som dyker upp. Det kanske dyker upp. Jag är väldigt intresserad av att läsa just om andra världskriget. Och jag ångrar så hemskt att jag aldrig frågade mormor som var född 1896 och min mamma som var född 1926 om hur de upplevde andra världskriget. Jag vet bara att min morbror födde upp kaniner för att sälja som kött alltså. Nordfronten av Asbjörn Jacklin, det tror jag är fakta som kan intressera även sådana som inte är intresserade av krig faktiskt. Thank you. ska återvända till andra världskriget i en bok. En riktigt, riktigt tjock, härlig bok. Det, jag tror att det är 19 timmar eller något sånt där. Jag lyssnade på den när jag höll på att lasta in ved i vebon i stugan i somras. Jägarinnan av Kate Quinn. Och det här är en riktigt välskriven historisk roman. Och den utspelar sig mellan åren 1941 och 1950. Och den baseras på verkliga händelser och personer. Och det gör ju också, tror jag, att det blir extra intressant. Handlingen den rör sig från Sibirien till Boston och handlar om en kvinna, jägarinnan. Och hon har ju klara psykopatiska och sociopatiska drag, inser man ju när man läser, för hon är totalt iskall. Hon är nazist och hon har utfört de mest känslokalla brott. Men varenda gång någon kommer henne på spåren så försvinner hon spårlöst. Det går liksom inte att hitta henne. I Boston finns 17-åriga Jordan McBride. Andra världskriget är över sedan ganska många år. När hennes pappa träffar en kvinna med en liten dotter. Och allt känns jättebra från början. För Jordan kommer mycket bra överens med den här lilla dottern. Och pappan verkar så himla lycklig. Men det är små, små saker som gör att Jordan blir misstänksam mot den här kvinnan som heter Annelise. Och bland annat så är det någonting med den här lilla dottern. Hon, när hon hör fiolspel så blir hon alldeles förstörd och pratar om sin mamma. Men hennes mamma är ju där. Och hon vill så gärna lära sig spela fiol. Och av en slump, tror vi, så kommer Jordan i kontakt med en man, Ian Graham, som lär den här lilla flickan att spela fiol. Och han är en före detta utrikeskorrespondent, men numera nazistjägare. Men det är ju ingenting han talar högt om, naturligtvis. Och han kan då dessutom spela fiol. Det är som tre huvudpersoner i den här boken. Man kan säga att det är jägarinnan, eller hon är ju som den viktigaste personen, för det är hon som knyter ihop hela säcken, så att säga. Det är då Jordan, och så är det Ian Graham, och så är det en kvinna, Nina Markova, som är pilot i Stalins 588:e nattbombregemente som kallas Natthäxorna. Och det här regementet har funnits på riktigt. Det bestod bara av kvinnor, för männen var ju vid fronten. Och de här kvinnorna, alltså hur de ens klarade av att flyga de här planen. De bestod ju av typ hopplockade reservdelar och tyg som de skulle flyga omkring i och bomba. Och de var så otroligt skickliga och hade väldigt, väldigt få förluster. Den här natthäxeberättelsen, det är ju en jätteintressant bit av rysk historia som inte jag hade hört talas om tidigare faktiskt. Alltså de gav allt för att ta Ryssland segrande ur kriget. Och vid ett tillfälle så får Nina Markova och hennes kompisar träffas självaste Stalin. Alla uniformer och sånt där är ju gjorda utifrån männens mått. Så de här ibland mycket små kvinnorna, de ser ju ut som jag vet inte vad, även om de, och det är ont om nål och tråd, men de försöker ju då sy upp och sy in och fixa och dona på bästa sätt. Precis som jag sa om Jacquelines bok, så tror jag att oavsett om man gillar historiska romaner eller inte, så tror jag att man kommer att sträcklyssna på Jägarinnan. Och Kate Quinn, hon har också skrivit andra böcker som bygger på verkliga händelser under andra världskriget som finns inlästa. Så man kan lägga hennes namn på minnet. Jägarinnan av Kate Quinn. Ja, jag är ju lite tjatig då ibland. Det är fortfarande andra världskriget, men vi är i Grekland i en liten by. Boken heter Slaget om Troja och är skriven av Theodor Kalifatides. Det är början av april 1945 och vi har en namnlös huvudperson som är 15 år och är förälskad i sin skolfröken, Marina. Hans pappa var också lärare och hade förts bort av tyskarna och har inte hörts av sedan dess. Men den nya lärarinnan, hon är lite modernare och hon precis när hon håller en lektion i grekiska så hör de dånet av flygplan. Och den här byn som de bor i, den är annekterad av tyskarna. Så att de är ju vana att höra flygplan. För tyskarna har nämligen byggt en flygplats en bit utanför byn. Så att de tar ju för givet att de kommer tillbaka från någon räd eller någonting sånt. Så de reagerar inte särskilt mycket. Men det är inte tyska plan, det är engelska. Och snart så faller den första bomben och en åsna får sätta livet till. Men de här 7 eleverna och deras lärare söker skydd i en grotta en bit bort. Och för att avleda sina elever från ljudet av fallande bomber så börjar fröken berätta om Iliaden av Homeros. Och kriget mellan Troja och Achaierna. Och Achaierna, det är ett gammalt ord för grekerna. Och den här första dagen i grottan så hinner fröken berätta fram till dess att sköna Helena gifter sig med kungen av Sparta, Menelaus. Och att de efter 7 barn får besök av Paris, son till Trojas kung Priamos. Och så pass mycket visste ju jag att sköna Helena och Paris blev ju ett par. Men alltså Kallifatides, han säger själv i efterordet av boken att han ville ha ett sätt att berätta den här fantastiska historien om Iliaden på ett lättillgängligare sätt än vad det har getts ut tidigare kanske. Så att han har lyckats så otroligt bra. Dagen efter då den här första berättelsen så behöver inte eleverna gömma sig i den här skyddande grottan för det är lugnt, det är ingen bombning. Men de vill absolut inte lära sig om grekiska verb. De vill ju att fröken ska fortsätta berätta om Helena och Paris. Och mellan de här berättelserna så får vi följa vår huvudperson och hans klasskamrat Dimitra, deras älskade fröken Marina. Och hon älskar ju inte honom utan hon älskar ju den tyske soldaten Wolfgang. Visade sig. Vi känner ju igen de här namnen. Sköna Helena, Paris, Menelaus, Agamemnon, Nestor, Odysseus, Andromache och Achilles. Och här får vi alltså ta del av dem i skönlitterär form. Samtidigt som vi då får följa den här pojken och hans... Ja, det är ju som en utvecklingsroman för honom och hans kompis Dimitra. Man kan väl säga att fröken Marina och Wolfgang ändå på något sätt får varandra i slutet. Slaget om Troja av Theodor Kallifatides.